kände hon. Men ändra om utmaningen lite grann. I våras så sa du att så här att jag skulle utmana er att säga någonting om varför ni är kvar i församlingen, varför ni vill tjäna i församlingen och så där. Och sen nu i höst så började du nämna att ni skulle säga någonting om vad Jesus har gjort i ditt liv. Det är lite olika spår. Men så det här blir någonting mitt emellan lite grann. Och jag tror att det är ganska nyttigt ibland, både för mig men också för dig kanske, att ställa sig frågan ibland, varför lägger du ner så mycket tid, kraft, engagemang i församlingen? Varför är du här överhuvudtaget? Har du tänkt på det? Gick du hit för att du brukade? Hade du en längtan? Det är ganska bra att rannsaka sig själv ibland. Att det är nyttigt att våga ställa sig den frågan, tror jag. För Jesus, han gjorde det till sina lärjungar, och Robert som också tog den här utmaningen, för han nämnde det här bibelordet där Jesus hade talat inför sina lärjungar, och de tyckte att det var ett hårt tal, står det i Bibeln. De hade reagerat på det han sa, och så många som hade gått med Jesus, vandrat med Jesus, det tycker jag är ett jättehärligt ord också, vandrat med Jesus, att inte bara tro på honom utan vandra med honom. Det tycker jag är härligt. Men de lämnar honom, står i Bibeln, och gick därifrån. Och Jesus står kvar med sina 12 lärjungar, fattar jag som när jag läser Bibeln, och ställer frågan till dem då, att inte tänker ni också gå? Och Petrus då, som ofta var talespersonen för lärjungarna då, han svarar, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige, står det. Petrus hade både trodde, och jag pekar på hjärtat, för jag tror att tron sitter mycket här, och förstod också att Jesus var där han sa sig vara. Och då har jag ställt mig frågan, varför är jag kvar? Och det handlar inte bara att man är kvar, att man fyller en stol eller sitter här. Och faktum är att innan Hanna gav den här utmaningen, så hade jag börjat grubbla lite grann på de här frågorna. Och det beror på lite grann att vi sålde vårt hus i Ursviken här för 2 år sedan nu då. Vi har bott på Kadettgatan 43 i 33 år och haft fantastiska år i det huset och tacksamma för de åren. Men när man flyttar så är det mycket att ta tag i. Och ni som har gjort det efter 33 år i ett hus vet hur mycket jobb det är. Och så det var en massa brev. Jag hade en hel kartong med brev. Brevväxling. Man skrev ju brev förr i tiden. Nu skickar man ju Snapchat och sms. Men jag hade jättemycket brev. Jag har brevväxlat. Man åkte mycket på tonårsläger och brevväxlat mycket med tjejer och killar också. Men det var mycket tjejer också, det var det. Och jag vet inte, det gör man kanske inte efter när man varit på tonårsläger nu, jag vet inte. Och sen, jag ska fråga er tjejer där, vet ni vad en diabild är? Räck upp handen, du vet vad en diabild är. Du vet vad en diabild är. Du tror kanske att det är en kalv som diar en ko eller det. Men det är inget kort på sånt alltså. Men du kanske vet att det är en sån här litet kort som man stoppar i typ en projektor och sådär. De är jättefina och sådär, men det tar fruktansvärd plats alltså. Vad ska jag göra med 5000 diabilder jag har? Och sen tar med sig, ja, de åkte med till lägenheten i alla fall. Men när man sitter och tittar, jag måste ju rensa ut det här alltså, och rensa ut breven, så blir man lite nostalgisk när man blir äldre. Ni som är äldre kanske nickar och förstår lite grann. Man läser brev, man ser på diabilder och börjar grubbla. Hur gick det för henne? Hur gick det för honom? Och sen var jag också, förra hösten var jag ner på i Kalmar. Jag är från Kalmar egentligen. Och hade min tonårstid där, gick gymnasiet där. Började jobba på lasarettet på 70-talet. Där det fanns systrar som hade hette på huvudet. Ett par styckna. Men började, och Och då var det 40-årsjubileum i Kalmar, så jag var tillbaka på det jubileet och träffade folk som jag hade träffat på 40 år. Men både då träffade jag folk och sen var jag nyfiken och började skriva, när jag gick genom breven och så på nya bilder. Hur har det gått för henne? Hur har det gått för honom? Och nyfikenheten tog över, och jag är ju inte någon som är på sociala medier, som ni vet kanske. Så annars kanske man har skrivit någonting på Facebook då, men jag ringde upp och några stycken. Man kan alltid hitta telefonnummer, det går ju att hitta. Och då är det jättekul att höra hur, ofta kul på ett sätt att höra hur folk har haft det. Man har inte pratat på 40 år kanske, så hur har det gått för den? Och jag kan vara påflugen, men jag har ju lite spärr i alla fall. Men man vill inte fråga hur har du med Gud idag. Det är ganska tuff fråga egentligen. Sådär. Men är du med i något kristet sammanhang nu för tiden? Och sådär då? Man är lite nyfiken. Speciellt de här som verkligen var på. Och verkligen man såg upp till. Verkligen var taggade verkligen för Gud. Hur har det gått för dem? Och sådär då? Och det är definitivt inte bara besvikelsen när jag ringde upp folk. Men jag märkte ju att livet är inte enkelt. Jag vet det genom sjukvården, för alla människor jag mött. Men livet är inte så enkelt. Människor har mött motgångar. De har mött svårigheter. De har mött depressioner. Alkohol har de förstört för någon. Skilsmässa har det gjort. Bitterhet i församlingen var det för en del. Någon som har blivit illa behandlad i församlingen. Ja, det fanns hela spektrat. Det fanns verkligen orsaker för en del. Jag förstår verkligen att de haft det tufft i livet. Och för en del var det bara att det hade tynat bort. Det hade börjat växa någonting, men det hade bara tynat bort av olika omständigheter. Och ibland kanske det berodde på yttre omständigheter, ibland berodde det på en själv. Och jag ska läsa 4 bibelställen idag. Och första är från Matteus 13, 18-23. Och det är om liknelsen om såningsmannen. Och då berättar Jesus liknelsen till början med, men när han i verserna 18-23 så förklarar han lite grann att det står det så här i Matteus 13 och 18-23. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, så kommer en ond och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig, utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Och då kan man tänka sig, nu är Kalle självgod här. Alltså. Han står och säger, jag har ett gott hjärta. Jag har god jord här. Det är därför jag är kvar. Och det kan man ju tolka det som, men jag har som självinsikt, så det hänger inte på det. Jag känner inte så. Och fokus är ju här att inte bara stanna kvar på en plats, alltså ett sammanhang. Det kan ju vara initiativlöshet också, verkligen att man känner sig trygg i det sammanhanget. Utan fokus är att det ska bäras frukt. Och det är väl ingenting som man ska bedöma själv kanske, utan det får ju andra människor bedöma vad ens, och Gud framförallt bedöma vad som bär frukt i ens liv. Men jag har som självinsikt att jag har en tro idag och är kvar här. Det hänger på Gud. Att han har varit nådefull i mitt liv. Han har haft tålamod med mig. Han har lett mig, han har gett mig förlåtelse när jag behövde och jag har fått upprättelse. Så det hänger på Gud. Man kan egentligen skulle jag kunna säga amen här, och då var det ganska kort predikan. Men jag ska utveckla lite grann med det i alla fall. Och jag vet inte, oftast är det tre punkter i predikan. Och vi börjar med Gud. Och slutar med Gud också kommer vi göra. För han är A och O, begynnelsen och änden. Jag har sedan unga år alltså fått med mig en gudsbild hemifrån och i människor jag mött. Att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Gud är kärlek, han vill mig bara gott. Det är grundprinciper i min tro. Som oavsett vad livet ger mig och möter, så är det grundprincipen att Gud vill mig bara gott. Han är ljus. Inget mörker finns i honom. Och jag har fått uppleva Guds omsorg, förlåtelse, tålamod och ledning på många. Speciellt när man ser tillbaka på ens liv så ser man det. Det är kanske svårt att se när man är mitt i en kris eller någonting. Men när man ser tillbaka så är man väldigt tacksam att Gud har varit med. Och att jag, när jag läser psalm 23, Herren är min herde, så när David skriver godhet och nåd ska följa mig, så har jag faktiskt upplevt det i mitt liv, att godhet och nåd har följt mig genom livet. Och det är ju en märklig anspänning egentligen, att man tror på Guds välsignelse. Jag tror verkligen på Guds välsignelse. Att när jag lägger mitt liv i Guds hand, så har han lovat att välsigna mig. Samtidigt så, jag tror inte att mitt liv ska vara en räkmacka. Att jag ska slippa allt annat som mina vänner som inte tror ska drabbas av. Sjukdom, motgångar och allting. Det är ju, du behöver inte läsa så mycket i Bibeln för att förstå att lärjungarna har det tufft. Att de gick ju i martyrdöd, de flesta av dem. Och att, men det är ju som en märklig anspänning, att man tror verkligen på Guds beskydd. Jag tror att Gud hör mina böner. Jag tror att han kan gripa in och göra vad som helst i mitt liv. Och samtidigt så vet jag att jag kommer att möta svårigheter i livet. Med sjukdom och andra saker. Och jag sa att jag jobbade inom sjukvården. Jag började sjukvården i slutet på 70-talet. Så jag jobbade inom sjukvården i 45 år. Och inom ambulans i 37 år. Så det är några år alltså man har varit med. Och det har gjort mig ödmjuk. Faktiskt. Skryta med sin ödmjukhet, ja. Det låter som Tommy Sandqvist, där brukar jag skoja om det faktiskt, att han är den ödmjukaste. Men det har gjort mig, för jag har mött människor som verkligen, jag fattar inte om de orkar leva vidare ibland alltså. När de förlorar sina barn i en olycka, och jag har mött människor som har stått och tröstat, och ibland förstår man att hur orkar folk leva vidare? Så är det därför jag är kvar, för att jag har sluppit så mycket i mitt liv. Att jag har fått så mycket välsignelse. Att jag inte har fått så mycket världsliga bekymmer. Jag är lite lagom rik. Att jag är inte jätterik och fått mycket världsliga bekymmer. Eller. Är det därför jag är kvar? Är det därför jag har en tro idag? Att inget har dragit mig bort från Gud? Det här med hjärtat är ju jätteviktigt inom sjukvården. Det är någonting vi fokuserar på nu när man kommer hem till en patient med ambulansen, och så man fokuserar på hjärtat. Kan det vara en hjärtinfarkt, kan det vara så där. Men hjärtat är också väldigt i fokus i Bibeln. Jag vet inte hur många gånger det står om hjärtat i Bibeln, och hur många bibelställen det finns, jag har ingen aning, men det är väldigt mycket fokus på hjärtat i Bibeln. Och ska vi köra lite anatomi idag här i kyrkan. Vad kan ni om hjärtat? Hjärtat är ju en muskel, ungefär så stort som knytnäven, som tickar på. Jag vet inte, kanske lite extra för mig, lite fortare, men kanske lugnare för dig som sitter där nere. Men 60-80 slag i minuten, hela tiden. Den har fyra hålrum. Det är ju två förmak och två kammare. Sitter här. Och jag vet inte hur ni vet det här med kretsloppet här, lungkretsloppet, att det går ner i höger förmark och så ner i höger kammare och sen trycks det ut och sen far upp i lungkretsloppet och kommer ner till vänster förmark och ner till vänster kammare och så trycks det ut hela kroppen. Så det är fantastiskt alltså att det fungerar, att det tickar på som det gör hela tiden. Men då är det ganska vanligt att man kan få flimmer. Och jag ska inte bara fråga vilka som har förmaksflimmer här. Men, så det kan vara lugna. Men man kan få förmaksflimmer. Och de som har det, de beskriver det som att man tappar orken. För förmaken har som uppgift att krama ihop sig och fylla kamrarna för att det ska bli skjuts ut. Men står de och flimrar så här så blir det inte samma fyllnad i kamrarna. Utan det blir inte, man får en trötthet. Sen det här kan man drabbas av kammarflimmer. De här stora kamrarna som sitter och ska trycka ut. Får man kammarflimmer, då dör du. Så det är ingen som har här inne. Det är, men det är kanske någon som har haft. Och det är fascinerande. För det är en liten knuta som sitter i höger förmak som heter sinusknutan. Som styr den här rytmen. Hela tiden så styr det här sinusrytmen. Men när inte den fungerar som det ska, det händer någonting, så kan det bli förmaksflimmer som man kan åtgärda med mediciner eller defibrillering eller elkonvertering. Men i kammarflimmer så måste man defibrillera. Det är elektrisk aktivitet i hjärtat. Det finns där, men det är kaos. De står bara flimrar, man pumpar inte, man dör om inte någon börjar med HLR eller ge en defibrillering. Och att få vara med om det, det blir ganska dramatiskt. Jag fick för ett tag sedan vara med om det med en ung man i ambulansen. Jag skulle bara köra en transport, var avslappnad och satt och pratade. Plötsligt så får han kammarflimmer. Och jag ropar till Gud som jag alltid gör som situationer i mitt inre. Min kollega hör han svär och skriker framför mig, han stannar ambulansen fort. Så man har lite olika strategier, men jag har alltid varit så där att jag ropar till Gud när jag känner gode Gud, hjälp mig nu. Och den här känslan när man ger en stöt i kroppen och man ser att hjärtat går tillbaka till sinusrytm, det är en underbar känsla. Varför berättar jag det här? Jo, för det kan vara så i ditt andliga hjärta också. Du kan ha förmaksflimmer där det liksom, du känner trötthet, du känner uppgivenhet. Du känner att du inte orkar riktigt längre. Det brinner inte, det slår inte ditt hjärta för Gud som det har gjort. Det kan också vara ett kammarflimmer där verkligen, kommer inte du Gud och griper in här, då går jag under. Det kan vara kaos i ens liv, verkligen. Men Gud vill verkligen vara sinusknutan i ditt liv som ger dig en rytm. Han piskar inte på dig. Men han vill vara den som ditt hjärta slår för hela tiden. Och det kan du få uppleva i förbön. Du kan få uppleva det i din ensamhet. Du kan få uppleva det här i församlingen. Att Gud återställer rytmen i ditt liv. I takten i ditt liv. Där du får känna att inte bara brinner till för stunden. Utan hjärtat ska slå hela livet för Gud. Det är inget spurtlopp vi ska 100 meter. Utan det är hela livet. Vi ska leva för Gud. Vi ska hålla hela vägen. Vi ska leva ett hållbart liv. Så Gud, Jesus vill verkligen vara sinusknutan i ditt liv. Så Gud var nummer ett i punkten. Det hänger på han. Men jag själv då? Vad kan jag göra för att leva ett liv? För min målsättning är ju när jag har satt ner spaden i jorden och bestämt mig för att jag vill leva hela mitt liv med Gud. Han har köpt mig. Han har älskat mig först. Vad kan jag göra? För jag var 13 år när jag bestämde mig första gången. Och ni vet när man är tonårstid. Alltså det är ju mellan 13 och 20 år var det lite upp och ner och sådär. Hur många gånger man böjde knä och lämnade sig till Gud. Det var många gånger i alla fall. Och På böneveckan vi hade i tidigare i höstas här, så hade vi ett bibelord som vi från Lukas 10:27, som också finns i Moseböckerna, så judarna läser också detta. Det är lite spännande, vi hade ju det här helgen om våra judiska rötter för några veckor sedan. Så de läser ju också samma bibelord från femte Mosebok och tredje Mosebok också. Men Lukas 10:27 läser ifrån. Och det är ju en man som citerar honom. Det är ju en man som citerar från Moseböckerna. Vi kan läsa från 25. Sedan kommer laglärd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarar rätt. Gör det så får du leva. Och jag ska också läsa från Ordspråksboken från 4:20-23. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika ifrån din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för där utgår livet. Hjärtat står ju ofta i Bibeln för det man sätter främst, det man har sin kärlek till, det man längtar till, det man strävar efter och sätter högst. Att man lägger undan saker, det man har hjärta för, säger vi. Och den platsen vill Gud ha i våra liv. Och då känner man så här: ja, men älskar Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd. Vem kan klara av det här? Jag kan det inte. Och då läste jag någon som på nätet också, vem som skrev det här. Jag vet inte vem då som skrev det, men han skrev så här: Vem kan svara upp mot detta? Hur mycket han eller hon vill? Ingen. Men alla kan försöka. För det krävs vilja och uthållighet. Men när beslutet väl är fattat så brukar ofta det ena steget ge det andra. Som en väg att vandra. Man börjar gå. Man kommer snubbla. Kommer gå fel. Kommer bli trött. Men han som älskat dig först kommer vara med. Han kommer ge kraft. Leda, upprätta och förlåta. Att Gud har älskat mig först. Det är han som har tagit initiativet till att älska dig också. Jag vet att Rolle brukar ge till, när han ska viga folk, brukar han ge en bok som heter Kärlekens fem språk. Av en som heter Gary Chapman. Den kom 92. Och jag ska inte säga att jag har läst den, men jag tror jag läste den i samband med att vi gifte oss, eller där i de åren där att den kom. Men jag vet i alla fall att många har läst den. Ja, den har styckna. Och det är ganska intressant. Jag tror att en bra förståelse handlar ju om mänsklig relation, alltså. I ett äktenskap. Att man har olika kärleksspråk. En del gör tjänster. En del ger gåvor. En del uppskattar kvalitetstid. En del vill ha bekräftade ord. Och en del vill ha fysisk beröring, en kram. Eller vad som helst. Men ibland så har jag tänkt på det, men det är som med Gud också. Att det går att överföra ganska mycket på Guds relationer. För vi säger ofta att att tro på Gud är ingen religion, säger vi ofta. Och att det är en relation. Och det kan bli bara ord. Men om det är en relation så är det mycket av det här som går in in också att jag kan verkligen göra tjänst för Gud. Och han gör mycket tjänster för mig också. Jag kan ge gåvor till Gud. Det var kollektalet. Jag ser det som en gåva till Gud när jag lämnar till gåva till församlingen. Men han ger också gåvor till mig i livet. Jag känner mig oerhört tacksam ibland bara se naturen och se människor. Och ja, hela livet är ju en gåva, om man verkligen. Kvalitetstid. Hur viktigt är det inte att avsätta tid med Gud? Om man nu har en relation till honom och älskar honom. Att ta kvalitetstid. Och Gud har alltid tid med dig. Han har tid med dig när du söker honom. Vi brukar sjunga den här sången. Bekräftande ord i lovsången som är det här. Att jag älskar dig Gud. Jag älskar dig Jesus. Och säger han någonting till dig då? Han kan viska ditt hjärta med då hela Bibeln på att han älskar dig. Att han älskar dig så mycket. Och fysisk beröring. Ja, det är svårt att kanske röra Gud som är ande. Men allt vad du gjort mot en av dessa mina minsta har du gjort också mot mig, säger Jesus också. Så även fysisk beröring. Och jag kan ibland uppleva nästan fysisk beröring av Gud. Ja, vid helande självklart. Men också när jag i lovsången, när jag blir välsignad och blir glad för någonting. Bara när du sa det av 68 ungdomar igår kväll. Det är som att det sköljer över någonting. Nästan jag får från tårna uppåt. Och glädje liksom. Wow, så härligt. Vad gött. Ja, det var vad jag själv kan göra, relationen levande. Så var det en sak kvar då, om det ska vara tre punkter. Och det är församlingen. Ulrika, du ledde ju gudstjänsten förra söndagen. Du uttryckte din tacksamhet för församlingen. Och det är jag också väldigt glad för. Att få vara med i en sammanhang, en kristlig gemenskap, har betytt mycket för mig. Och jag tror verkligen på den lokala församlingen. Jag har kompisar som är kristna som inte är med i någon församling. Och det, jag säger inte någonting om det, men att jag behöver er. Jag behöver ha en församling som jag kan känna relation till och dela det livet med. Att förvira gudstjänst tillsammans med. Så jag har inga bekymmer. Och nu kommer jag säga en grej som nästan är lite jobbig så här, men ni behöver mig. Jag vet inte om du prövar att säga det. Ni behöver mig. Se dig omkring och tänk på det. Jag behöver er. Ni behöver mig. Det sätter sin prägel mycket mer än vi tror. Det är inte bara den som står framme här. Den som leder lovsången. Man kan vara oerhört aktiv här nere i bänkarna. Eller vi har inga bänkar längre. Vi har stolar. Men Att få träffa trosyskon och känna man hör ihop med. Ibland är det behållning i gudstjänsten. Jag kommer inte ihåg var den som predikar om ibland. Det går in där och ut där ibland. Ibland kan det var behållning i gudstjänsten. Ibland är det lovsången. Ibland är det träffa någon. Ibland är det bara höra den som sitter bredvid. Sucka till Gud och be till Gud. Ibland är det bara att se någon sträcka upp sin hand och prisa Gud. Ibland är det bara att jag ser att den personen går fram till förbön. Eller lämnar ett bönämne till ett ljus. Att det är behållningen. Ibland är det bara behållningen att se en människa här. Eller att se, jag ska ta en exempel. Se familjen Asplund. När ni kommer på rad och går framåt en nattvard. Det exploderar mitt hjärta. Nej. Oj. Nu. Jag ber till Gud att jag inte ska bli sån här. Han svarar tydligen inte alltid. Höj. Skärp dig Kalle. Säger då. Nej men. Nu ska jag harkla ner till mig här. Nej men speciellt nattvarden tycker jag. När jag får vara med och dela. Och även när jag ser. Jag går fram mot nattvard. Betyder mycket för mig. Men det kan finnas också många orsaker att lämna församlingen. Det tar din tid. Du har avsett, tänk så mycket tid man har lagt här. Alltså. Och hur mycket man har gett till församlingen. Och engagemang. Och mycket knäppa och tomma predikningar man har hört. Och andra som har... Du kanske blir sårad. Vi sårar ju varandra. Vi är människor här. Klumpiga uttryck. det är ingen som bryr sig mig. Det är ingen som ser mig. Vad lunch det är att jag går hit. Och det är för mycket lovsång. Ja, det är för lite lovsång. Vi sjunger för... Ja, men det finns tusen orsaker till att inte gå hit egentligen. Man kan irritera sig på det mesta. Och det är en grej som jag har tänkt på. För jag har tänkt på det. Det är ganska mycket folk som har gått igenom de här dörrarna genom åren. Tänk om alla som var här sen vi gick med här sen 89 var här idag. Det skulle vara helt knökat. Och vi skulle varit fullt ut på gården här alltså. Så mycket folk som har gått genom de här dörrarna genom åren. Och, men nu är vi här. Vi som är här. Och en grej det som man ska vara lite vaksam över. Det, när, om du börjar tänka så här. Jag förstår inte hur de tänker. Om du börjar säga dem om församlingen. Att ledningen och äldste och de som pastorn och sådär. Jag förstår inte hur de tänker. Om du byter ut vi mot dem. Då ska du vara vaksam. Då ska du liksom tänka till. Alltså. Visst är det vi som är församlingen. Det är inte det här huset framförallt. Och det är vi som är här. Det är inte matriken i första hand heller. En del som aldrig satt sin fot där står med matriken. Men det, egentligen inte det som församlingen. Ett församling är ju vi som träffas här. Vi som firar gudstjänst och vi delar det här livet. Som ber för varandra och firar gudstjänst här. Och lovsjunger tillsammans. Det är ju vi som är församlingen. Och nu har jag ett bibelord kvar. Och det står i Hebreerbrevet 10:22. Återigen hjärtat. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hållas fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag blir sporrad av att möta er. Jag blir sporrad av att se andra be högt, höra predikan, lovsången. Jag blir sporrad att vara dela gemenskapen med de äldste i styrelsen. Jag är farligt att namnge personen. Jan, jag blir sporrad av dig och din trohet om John Marianne. Jag har varit här länge. Jag kan räkna upp många av er. Alltså, men att vi sporrar varandra. Och det är inte meningslöst att du kommer hit. Det betyder mer än vi tror att du sitter här idag. Förringa inte att du sitter här och är med idag. Om du nu bara är passiv gudstjänstbesökare, så är det ändå att du är här. Men du kan också vara aktiv och be för den som sitter bredvid och vara med i lovsången och hylla Jesus för den han är. Men jag tror att det betyder mer än vad vi tror att vi träffas. Och att jag behöver en församling att gå till. Och det är så lätt att man börjar tänka, vad gav det här mig? Vad ger det här mig? Men om man fokuserar också på den som sitter bredvid. Den sitter bakom, framför. Tacka Gud för varandra. Man stöter på varandra på en affär eller på någon hockeymatch eller på någon annan sammanhang. Det är som om man träffar en svensk utomlands lite grann. Ja, plötsligt så kramar man om en människa man nästan inte vet namnet på, för man är en Skelleftebo alltså. Ja, men lite grann så här, det är samhörigheten med varandra när man träffas. Man vet inte varför egentligen, men man känner man hör ihop. Ja, ska vi knyta ihop det här. Säg ja till han som älskar dig först. Börja vandra med Jesus. Lev i relationen. Gör vad du kan för att hålla den här relationen levande. Gud vill verkligen ha en relation med dig. Och han vill möta dig. Vårda och bevara ditt hjärta. Rensa det som ska bort. Vattna där det behöver ta tid. Och vara med i en kristig gemenskap. Om inte du behöver det, så behöver vi dig i alla fall. Om du inte tycker att det här ger någonting att gå på gudstjänst, gå för någon annans skull. Var med och bidra. Sen vill jag inte lägga på någon, men att ha en uppgift i församlingen har varit viktigt för mig. Man behöver inte göra allt i en församling. Verkligen inte. Men att ha en uppgift, det behöver inte vara stor uppgift. Det kan vara att jag ska inte säga några uppgifter egentligen, för då förringar man ju någon uppgift. Men att hälsa välkommen vid dörren. Marie stod och gjorde det idag, och jag kommer inte ihåg vem det var mer. Men Victoria, just det. Det kanske inte krävs så mycket förberedelse, men det är ju jätteviktigt att det står en människa och säger välkommen och ler mot när man kommer. Det finns stora uppgifter, det finns små uppgifter här, men att hitta en uppgift för församlingen har varit viktigt för mig. Alla behöver inte vara ordförande för församlingen som Roger. Det är kanske en tung uppgift, eller vara äldste styrelse och sådär, men att hitta en uppgift som hjälper till med djur och ljus. Hälsa välkommen. Det finns massor, barngrupperna framför allt. Det är ju att vara med, det är en jätteuppgift att vara med på fredagskvällarna, fikan eller förbönen, bönesamlingarna. Det finns uppgift för dig. Jag garanterar dig att det finns en uppgift i gåva för dig. Det är viktigt för mig att vara mer. Jag säger inte att du är passiv bara för att du sitter i bänken. Eller på, jag säger bänken igen. Stolen. Man behöver absolut inte vara passiv för att sitta där. Men att hitta en uppgift där vi bygger församling tillsammans. Det är viktigt för mig. Nu ska jag säga amen. Jag har ingen aning vad tiden gått, om det var lågt eller kort. Men vi ber, så lägger vi det här i din hand. Tack gode Gud för att du vill vara med oss i livet. Tack för att vi får ha en relation med dig. Tack för att du har din heliga ande i våra liv. Tack för att vi fått möta din heliga ande. Tack för att du fyllt oss med dig, Herre. Och tack för att du vill varje dag, varje stund leva med oss. Dag och natt, natt och dag sjunger vi lovsång. Så är du nära oss, Herre. Jag ber för alla som är här idag. Jag ber att de ska få uppleva och leva i relationen med dig. Trivas i församlingen. Vi kan vara så olika, en del trivs inte här. Men jag ber att alla ska trivas i den här församlingen eller någon annan församling. Hitta en kristen gemenskap där man får dela tron, dela livet och få tillsammans vandra tillsammans med dig och med varandra. Tack Jesus för att du alltid lovat att vara med oss. Din käpp och stav, det tröstar oss. Och godhet och nåd ska följa oss i alla våra dagar. Amen.